Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Trendbrottet, nyförvärvets succédebut, experimentet i U21-matchen, de två tuffa nötterna att knäcka på bortaplan, formationsskiftet. Det är några av punkterna som vi ska ta upp i dagens avsnitt av Landskrona Boys-podden. Jag, Erik Persson, sitter här. Du, Sebastian Rönnström, sitter också här.
Så är det, som vanligt. Nej, men det var ju... En på många sätt viktig match för Boys här i måndags som vi var och bevakade på Landskrona IP mot Örgryte. Två lag som börjat säsongen tufft. Örgryte stod på en poäng och Boys på noll. Så två lag med förhoppningar om att vara långt ifrån bottenstriden så sett på förhand. Så Boys seger i den här matchen var ju tung på många sätt och vis, och lika tung var ju då förlusten för Örgryte.
Ja, vid 21-tiden i måndags så stod Boys-laget och hoppade framför engelska läktaren, medan Örgryte-laget blev utskällt av borta-anhängarna. Den här matchen, ja, det blev ju en drömstart för Boys. Gjorde mål efter mindre än 2 minuter, Adam Magnell. Sen gjorde Adam Magnell 2-0 i 39 minuter och precis innan halvtidsvilan fyllde Erik Persson på till 3-0 med nick. Sen så blev det kanske inte en scenförändring, det är kanske att överdriva, för Örgryte hade ju en hel del boll i första halvlek också. Det var inte så att prestationen från Boys sida var helt otrolig första 45, men sen andra så kom de ju väldigt nära en kvittering och det var nervöst på Landskrona IP.
Ja, nej, men som du är inne på där, första halvlek, alltså det är ju inte ett resultat som speglar den halvleken. 3-0, Boys var ju väldigt effektiva till vara på sina chanser. Samtidigt då som Örgryte skapade ganska många heta målchanser, var ju nära ett friläge från Hampus Dahlqvist och en tilltrasslad situation på hörna där Amokadora gjorde en dubbel, om inte till och med trippelräddning. Så Boys var ju tillbaka tryckt och pressat stundtals även i första halvlek, men sett till hur att de hade 3-0-ledningen och att Örgryte inte hade något att förlora i andra halvlek, så var det väl naturligt att matchbilden svängde över lite åt Örgryte. Men 3-0 i paus borde ju inte sluta i den stressen som det ändå blev mot slutet.
Vad tar du framförallt med dig från den här kvällen på Landskrona IP vad gäller individuella prestationer i Boys-tröjan?
Ja, men som jag nämnde där, Amokadora gör ju en jättebra match och gör ju matchavgörande räddningar, ja, men redan i kanske i första halvlek, men också mot slutet. Han var ju kritiserad stora delar av förra säsongen och gjorde matchavgörande insatser då, fast ur negativ bemärkelse. Så här nu har Borg släppt in en hel del mål, men de ska ju inte han lastas för.
Och det är ganska intressant, för de har släppt in en hel del mål, men det känns ändå som att det är ganska givet att Amokadora har varit deras bästa spelare i Superettan inledningen. Det har inte varit någon jättekonkurrens där, tycker jag i alla fall. Jag håller honom högst upp.
Ja, det gör jag också. Han har verkligen hittills bevisat tvivlarna att han är en bra målvakt. Så det är väldigt skönt säkert för honom personligen och också för Boys att känna att man kan lita på sin sista utpost.
Sen ska vi komma ihåg att Amokadora var bra under våren förra året också. Sen vände det liksom andra halvan. Så att det gäller ju att leverera hela säsongen. Nu har det inte gått så många matcher, så att vi får ju fortsätta att se hur det här artar sig. Men han har börjat bra i alla fall. Men 9 insläppta mål, vad säger det om laget? Och att deras målvakt ändå har varit bra i flera matcher. Så har man släppt in 9 mål på 4 matcher.
Ja, och många mål har liksom tillkommit in i eget straffområde också. Man har inte varit tillräckligt skärpt i många situationer. Öster-matchen där i premiären var ju ett exempel. Skövde var en konstig typ av match, men där lyckades man inte heller hålla tätt. Och sen mot AFC Eskilstuna där som vi pratade om förra veckan. Så de här målen nu sist, ja, det första kommer, det är ett lågt inlägg från höger som Sargon Abraham får peta in. Det andra målet är ju, som jag upplever situationen, ren otur att Johan Rapp, det ser ut som att han halkar, alltså han ramlar in i det.
Han fick krampkänning också precis, det kändes som att bensinen, batteriet var slut.
Det såg åtminstone inte ut som en avsiktlig tackling, alltså att han försökte nå bollen genom att glidtackla, utan han ramlar helt enkelt i den situationen och ja, straff, det är inget att diskutera, så även om det är olyckligt och inte med flit så kapar han ju Elias Gustafsson var det väl i fallet, så det var inget att säga om den straffen, men såklart där, det är väl mer av otur liksom, just det målet att de får en straff liksom.
Adam Egnell, tvåmålsskytt, men det var inte bara de här två målen som var lyckade från nyförvärvet från Gais, utan han gjorde sin absolut bästa match i BoIS-tröjan utan konkurrens skulle jag säga.
Tveklöst. Han kom i betydligt bättre ytor framförallt. Jag tycker att det har funnits tendenser i vissa matcher på sistone ändå där han har ändå höjt sig lite grann, men fortfarande väntat på den riktiga fullträffen, och den tycker jag kom här i den här matchen, för han är ju med det här formationsskiftet som vi ska komma in mer på, så kom han i bättre och mer offensiva ytor, och det lyckades han också utnyttja bra. Han är ju varvad för att vara en poängspelare. Han gjorde väl 6 mål och 5 assister förra året i Gais som var ett bottenlag i Superettan, så det bör ju rimligtvis finnas en hel del att kräma ur honom, och det lyckades man med i den här matchen.
Du har pratat med Billy Magnusson här om konkurrensen i truppen. Den texten kommer att komma ut under fredagen i planen. Där han pratar om de här spelarna som har gått från startelvan till läktaren och från läktaren till startelvan. Det har varit skiften, och BoIS har mönstrat 4 olika startelvor i Superettan inledningen. En av de här spelarna som kastades in på djupt vatten här nu, Erik Hedenqvist, nyförvärvet från Lindom, han anslöt väldigt sent, var inte med i truppen i premiären mot Öster, gjorde ett kort inhopp mot Skövde i 89 minuten när han gjorde superettan debut, och sen så följde han med till Eskilstuna men hamnade precis utanför matchtruppen som ju bara får innehålla 18 spelare, och nu så in från start i en trebackslinje, för det var ett 3-5-2 system, det ska vi komma in på. Viktor Wihlstrand som hade startat 2 raka matcher rakt ut på bänken. Johan Rapp också in i den här trebackslinjen. Erik Hedenqvist måste vi prata om, för det känns som att han redan har blivit en publikfavorit.
Ja, Bamba-tanten Erik Hedenqvist, eller Bamba som han verkar kallas inom BoIS.
Lalalala Bamba.
Ja, det får BoIS-fansen fila på en liten ramsa där kanske. Nej, men jag såg Svante Hildeman la ut någonting på Twitter där han också refererade till Erik Hedenqvist som Bamba. Hänger då alltså ihop, för de som inte vet, hänger ihop med att han tidigare har jobbat på skola som Bamba-tant eller Matant som vi säger i Skåne. Jättebra debut får man ju säga. Jag tycker han tog för sig. Han var rejäl och resolut i duellspelet, och han lät. Det har vi ju pratat mycket om att vi saknar.
Skulle säga att han lät någon göra något.
Ja, men nej, det gjorde han inte.
Han var verbal.
Han var verbal. Han hördes, får man säga då, över planen tycker jag. Det var ju en helt ny, jag gjorde en intervju med honom här som finns ute på hd.se.
Förlåt jag avbryter, men den får ni läsa tycker jag. Rubriken är Meditation och böcker hjälper boysbacken, har hittat rätt. Han pratar bland annat om att han har snöat in mycket på vem han är som människa, att han sitter mycket på kammaren och klurar och tänker. Det är några, eller ja, alla citat är ruggigt givande. Ja, det är en väldigt bra intervju tycker jag.
Ett intressant nyförvärv även på det liksom mänskliga planet då, som boys har fått in. Men ja, men som sagt, det vi har pratat om en hel del har ju handlat om avsaknaden av Andreas Murbecks ledaregenskaper, det här att synas och höras på planen, och där tyckte jag väl att man såg lite av de tendenserna hos Erik Hedenqvist i den här matchen. Han fast att det var en helt ny upplevelse för honom att kliva ut i en superettan match och med lite publik på läktaren, och alltså mer än vad det har varit när han har spelat i ettan i Lindom och Utsikten, där det väl är de närmast sörjande som bryr sig, så är det en helt annan press på den här nivån. Och trots det så gick han ut och var, ja, man kändes lugn och sansad och liksom var inte uppstressad eller uppjagad av situationen. Och så när han gav ett positivt första intryck, får man ju säga, då väl spelat lite i U21 och då det korta inhoppet mot Skövde, men för första starten, och det såg bra ut.
Mm. Just där med att han var så pass verbal, han kunde ryta ifrån någon gång, han kunde ge high fives och applådera, och det var liksom åt bägge håll där. Och det är ju ungefär så som Andreas Murbeck också var, och det därför han var årets boysare förra året. Erik Hedenqvist spelar dessutom i Murbecks nummer 13. Så ännu en, liksom ett symbolvärde där. Nu ska vi inte flyga iväg här. Erik Hedenqvist har spelat 90 minuter plus det där korta inhoppet mot Skövde då i Superettan. Men kan detta vara mittbacken som boys har behövt efter Andreas Murbecks flytt till Sirius i början av februari?
Ja, alltså att döma bara av den här matchen så kan han väl det. Sen får man ju se honom över längre tid innan man ger ett ordentligt omdöme. Men just sett till egenskaperna så finns det ju likheter. Sen har ju Erik Hedenqvist säkert en resa framför sig om han ska nå upp i den nivån som Andreas Murbeck var. Men just i profilen så tror jag att man kan ha nytta av honom, just med de aspekterna vi pratar om där, med att han är verbal och tar för sig och det här.
Hur viktigt är det för boys att ha en spelare, en mittback, som har just den profilen då?
Ja, jätteviktigt tycker jag. Det är väl kanske den allra främsta skillnaden det har varit hittills jämfört med förra året, att man har saknat Andreas Murbeck. Det tar man de tre första superettan-matcherna här med förlusterna, så är det ju mycket som inte har funkat i spelet. Men den här kravställaren och någon som kan ryta ifrån men samtidigt också ge positiv feedback, det tycker jag har saknats i laget. Så det behöver man få in någon som kan bidra med.
Andra sidan av det här lyckade Hedenqvist-myntet då är ju faktiskt att Viktor Wihlstrand blev petad, och att både Hedenqvist och Johan Rapp gick före, och Viktor Wihlstrand som är vicekapten och hade startat två raka matcher och spelade en hel del förra året var stundtals petad då också, men det har varit en viktig spelare under ett par år för boys. Nu har han inte haft en lyckad superettan-start. Han hade en ganska tuff försäsong också, och nu så bänkad trots att det var alltså tre mittbackar på plan. Hur tror du att Viktor Wihlstrand hanterar det?
Men jag tror ändå att det kan vara liksom rätt spelare att göra en sån grej med, för han känner sig nog liksom trygg med sin roll som spelare i boys. Liksom. Han är väl 30 år gammal, alltså det är inte en spelare i en del av karriären som ska eller som siktar mot stjärnorna liksom så, utan han har ju nått den här nivån på äldre dagar i sin fotbollskarriär, och och så här, och är ju en väldigt klok och förstående människa överlag, så han kan nog ta det här på rätt sätt. Det tror jag inte man ska vara orolig för, att han skulle vara den som klagar och tjurar och liksom sänker både sig själv och sina lagkamrater genom det, utan tvärtom, att en som kan ändå bita ihop och se till lagets bästa, eller om man ska säga.
3-5-2, inte 4-3-3. Det var ju ett skifte här förra året, vilket ju blev en snackis i Boysland när vi avslöjade det här formationsskiftet dagen innan hemmaderbyt mot HIF, där det hade gått lite tungt för Boys, och de gick över till 3-5-2. De förlorade det derbyt och sen så stannade de vid det spelsystemet under någon kort period. Nu hade det också gått tungt, och så fick vi återigen höra att det skulle bli ett formationsskifte. Det skulle bli 3-5-2 igen. Och så blev det. Hur reagerade du när du fick höra och när du fick...
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Se att de här uppgifterna stämde, att nej, det blev ett systemskifte.
Ja, det är alltid intressant när boys gör det, för man i 99 fall av 100 så håller man ju väldigt hårt i det här 4-3-3-systemet, och man har också varvat in spelare direkt liksom, som ska liksom passa in i det här. Jag tänker på en sån som Robin Sabic, har väl kanske ingen naturlig roll i ett 3-5-2-system, men han har inte kommit igång, och någonting behövde man göra för att skriva på det och få igång, ja, men offensiven framförallt kanske då, men också staga upp försvarsspelet. Och då följer han lite, alltså, bort ur ekvationen kanske så sett. Men jag tycker att det gav bra effekter för boys. Som vi var inne på, Adam Egnell kom ju upp och det blev ju succé liksom. Erik Persson, som jag ändå tycker har liksom, även om understödet till honom kanske har varit sådär i de andra matcherna, så tycker jag ändå att han har, ja, men försökt och ändå varit någon form av, gett någon form av formbesked i de matcherna han har fått spela. Nu så var han ju petad om mot AFC Eskilstuna, men tillbaka i startelvan. Han och Linus Olsson kom mer till sin rätt när de spelade tillsammans där uppe. Jag tycker också att pressspelet funkar bättre, för nu kunde de två synka ihop på ett annat sätt. Och de kunde också, ja, men kombinera sig fram på ett bättre sätt, och man fick upp Melker Heijer ett steg i plan. Man fick även upp Filip Ottosson, alltså hela mittfältet kändes,
ja,
som
Filip Ottosson slog assisten till 3-0-målet, exempelvis.
Hela mittfältet kom ett steg högre upp, och det kan också ett resultat att man då har tre backar, att det finns en mer av en trygghet liksom bakåt, att man kan flytta fram positionerna lite så. Enda så jag fastnade lite för, som kanske kan kopplas lite så till formationsbytet, var väl främst i första halvlek när Örgryte anföll väldigt mycket på boys vänsterkant. Edvin Dahlqvist låg ju väldigt högt upp. Det gör han ju förvisso även när det är ett 4-3-3. Men där i den ytan mellan honom som wingback och Johan Rapp som vänster mittback i den här trebackslinjen, där sårade Örgryte boys utan att då göra mål, men det var där man ofta hittade in i första halvlek.
Men Robin Sabic, värvad som ytterforward, det är där han har spelat till höger under, fick mycket speltid under försäsongen, startat i de tre inledande superettan-matcherna och Vi kategoriserar ju honom som en prestigevärvning efter hans glimtar i Superettan förra året, där han var bra stundtals. Hur ska han kunna komma in i det här systemet? Han kom in som forward nu mot Örgryte och hade det ärligt talat tufft. Speciell matchbild också, men han och Diawara lyckades ju inte nyttja de ytorna som fanns i kontringslägen och så vidare. Och sen så spelar han ju som inomhittfältare, som åtta i U21-matchen dagen därpå. Var skulle du stoppa in Robin Sabic i det här spelsystemet om Boys ska fortsätta med den här modellen?
Intressant. Jag är inte helt övertygad om att man kommer köra liksom 3-5-2 i alla matcher här, även om det kommer funka bra. Alltså, jag tror nog man vill ha en viss flexibilitet och att 4-3-3 fortfarande är grunden i det hela. Men det är intressant just ur Robin Sabic perspektiv, för där är ingen roll som naturligt passar honom i det. När han ofta utgår liksom från kanten som wingback, alltså då, nej, där krävs ju andra defensiva egenskaper. Det känns som att det är liksom de gamla ytterbackarna från 4-3-3 systemet som konkurrerar där.
Så, ja, och kanske Jakob Blixt
typ. Ja, precis. Han kan ju spela typ överallt. Men ja, då är det ju antingen där han då kom in som forward, och det kan han säkert göra nytta i en sån roll också. Men då konkurrerar han ju med Erik Persson och Linus R. Olsson, som han säkert vill hitta kemi emellan. Och sen på mittfältet blir det också tufft. Filip Ottosson är ju given där i den lite mer defensiva rollen, och som Elko Heijer som man tror väldigt mycket på, som man måste fortsätta tro på och ge chansen även om han inte har blixtra till en i Superettan. Och så då Adam Megnell som lyfte väldigt mycket av det här formationsbytet. Så det kan bli tufft för Robin Sabic om man då fortsätter med 3-5-2.
Apropå nya positioner i ett något sån här nytt spelsystem då. Emil Jönsson startade mot AFC Eskilstuna som mittfältare, spelade inte, eller ja, han hoppade väl in mot Örgryte, eller han hoppade in mot Örgryte, och dagen efter så dök han upp som mittback i det här 3-5-2-systemet i U21-matchen. Du har hela U21-elvan, du har pratat med Billy Magnusson om Emil Jönsson och lite kopplat till den här U21-matchen. Är det en omskolning på G här, eller slår man för hårt på trumman om man hävdar det?
Jag har svårt att se att Emil Jönsson ska spela i en trebackslinje i Superettan. Jag har svårt att se det framför mig. Men Billy Magnusson sa faktiskt så här om honom just i den här trebackslinjen. Det kan citera honom här nu alltså. Det kan kanske passa. Han har jobbat lite grann där i veckan. När vi spelar tre där blir det nästan som våra åttor i speluppbyggnaden många gånger. Han är aktuell där och han är aktuell på andra platser. Det kan vara någon annan mittfältare som han hamnar där också, förutom mittbackarna. Alltså i den här trebackslinjen.
Mm. Och han spelade i den trebackslinjen i U21-mötet med Öster, förlust 2-0, tillsammans med Viktor Wilstrand och William Ondrejka. Svante Hildeman stod i mål.
Jakob Blixt och Alexander Tkač var så kallade wingbacks. Och sen ett mittfält med Robin Sabic som vi pratade om. Nikola Ladan och Alan Smajic. Och sen var det Kamil Jebara och Ousmane Diawara på topp. Mm. Sen så gick Blixt ut då som från den här wingback-rollen. Han spelade 45 minuter och precis kommit tillbaka från skada ju. Och då gick Jebara ner och så kom Sam Hegdal, junioren, in på topp.
På topp, ja. Han har varit inomhittfältare, en bra inomhittfältare i några andra U21-matcher. Härnäst på Boys-schemat så ser vi en bortamatch mot Norrby i Borås på måndag. Du och jag ska baila dit.
Det ska vi.
Och sen ser vi en ny bortamatch tisdagen därpå. 8 dagar senare i Jönköping. Två raka bortamatcher. Det var ju också två raka bortamatcher nyligen. Skövde och Eskilstuna. Och det blev ju tuffa uppgifter som inte slutade särskilt väl för BoIS. Nu är det två tuffa matcher till, eller?
Ja, det får man ju säga. Alla bortamatcher är tuffa matcher för BoIS, sett till deras på många sätt så mycket dåliga bortafacit. Norrby skrällde ju och var ju bara en HF-straff i sista omgången från att gå till kval förra säsongen. Så nu har man börjat med två vinster och två förluster. Men det ser ju... Det är ju en tuff bortamatch att åka upp där till Borås där det känns som det nästan alltid regnar. Det kommer bli något att bita i för BoIS, och det är ju för BoIS del väldigt skönt då att det blir en seger här mot Örgryte, så att det inte riskerar att dra iväg till fem raka förluster här. Jönköping sen också är ju ett lag som också har börjat knackigt.
Tre poäng bara precis som BoIS.
Sparkat tränaren också, om jag inte har helt fel för mig.
Ja, Patrik Hildefall.
Ja. Så, men som sagt, det här bortafacitet måste ju bättras på nu, för annars så tre poäng efter, om det skulle bli två förluster här nu, tre poäng efter sex matcher, ja då ligger man pyrt till där efter en femtedel av säsongen.
Mm. Och det ska sägas också att Norrby har två segrar och två förluster, så sex poäng har Boråslaget skrapat ihop till. Vad tror du att den här trepoängen mot Örgryte och på det sättet som det blev, vad tror du att det kan göra för känslan i gruppen? För någonstans så hade man en utklassningshalvlek sett i siffrorna då, och sen så fick man verkligen kämpa för att inte tappa de där poängen, och det blev riktigt mentalt prövande. Det var en jäkla nervpärs och en berg- och dalbana i den matchen efter tre raka förluster då på hemmaplan. Ja, hur mycket tror du att det kan göra för den här gruppen som ju har haft sina problem de senaste veckorna?
Ja, men jag tror att det kan ha gjort BoIS gott den här andra halvleken, att man också märker att fast man leder med 3-0, det går inte att slappna av för
lite väckarklockan, ja, så då, nästan bättre än om de hade utökat till 4-0 och det hade blivit en promenad i parken.
Alltså det låter kanske dumt att säga så, men kanske ändå, för just det som du säger, en väckarklocka att ja, man ska, alltså bara för man har 3-0 kan man inte tro att allt löser sig, för lägsta nivån är fortfarande låg i det här laget sett till inledningen av säsongen. Så att man kommer därifrån med tre poäng och att man lyckas knyta ihop säcken, det tror jag gör väldigt mycket för moralen i laget. Att man verkligen fick där kvittet på att ja, men man kämpar som ett lag och verkligen gav allt, och så fick man de där tre poängen. Det tror jag att man kan lyfta av.
Fyra olika startelvor på fyra matcher. Hur kommer det se ut i den femte matchen, tror du? Ja, är det några dagar kvar, ska vi säga. Det kan hända grejer, men här och nu när vi sitter i den här poddstudion, vad tror du?
Som jag brukar säga med BoIS, jag tycker det är svårt att ta ut en startelva. Det är inte allt för sällan det dyker upp någon liten överraskning och så här. Men jag hade nog, om jag fått välja, hade jag kört på samma startelva som senast.
Jag sitter här och tänker. Det hade jag nog också. Det känns, ja, det skulle väl vara kanske Alexander Tkach. Det känns som det är 50-50 mellan honom och Edvin Dahlqvist. Där kan det nog räcka med en bättre eller en sämre träning åt ett eller annat håll, och så pekar det åt antingen Tkach eller Dahlqvist. Men i övrigt så, ja, Edenqvist ska ju fortsätta. Jag tycker Johan Rapp har mycket i sig. Det var långt ifrån en perfekt insats mot Örgryte, men det känns som att han kan komma i intressanta ytor i den här trebackslinjen där han kan driva boll och bryta lite mönster. Filip Andersson hade ärligt talat en tuff match mot Örgryte. Det var lite märkliga beslut ibland. Sen är han kapten och Han var bra under försäsongen, så att han kommer såklart inte bli petad nu. Det finns väl inte på kartan.
Nej, det tror jag inte. Nej. Sen mittfältet finns ingen anledning att röra, när jag tycker att både Egnell och Filip Ottosson gjorde i sina bästa superettan-matcher.
Ja,
jag visar ändå mer positiva tendenser än tidigare.
Precis, det finns ju så mycket mer hos Melker Heier, som du var inne på innan, att ha tålamod med honom, så kan du ju nå väldigt höga höjder. Erik Persson tar ju sina chanser. Nu gjorde han 1+1, och det vore konstigt om han skulle bli petad igen. Och Linus R. Olsson verkar man ju någonstans ha som etta bland sina forwards, för det är han som har fått mest förtroende av alla. Så att,
ja, och gjorde det bra nu senast, och så låg ju bakom ett mål där 2-0 målet, inlägget från vänster.
Mm. Ja, vi får se.
Ska vi ta några ord om själva liksom tabellen i Superettan? Tycker jag ändå lite intressant att se toppstriden. Förra året pratade vi väldigt mycket om att det var skrällarna Superettan. Det var ju nykomlingen Boys, det var nykomlingen Värnamo, det var tippade bottenlaget Norrby som låg i toppen. Nu är det en topptrio med AFC Eskilstuna, Skövde och Brage, förvisso bara efter 4 omgångar, så vi ska inte slå på några trummor så. Men jag tycker det är lite intressant att det är just de tre lagen. Halmstad finns ju där bakom, men det är ju inte de. Det är ju tre lag som i alla fall jag hade i bottenskiktet av tabellen, som har sprattlat till och gjort det bra här i inledningen.
Ja, och Örgryte, jumbo, hårdsatsande Örgryte. Så att Boys skapade ju någonstans en annan kris. Istället för att hamna där själva så skapade de en kris i Göteborgsland. ÖIS har det tufft, medan det är lite mer medvind i Boysland inför avresan till Borås på måndag. Som sagt, du och jag, vi bilar upp till Borås och bevakar matchen på plats. Följ oss på hd.se och i papperstidningen. Vi skriver en hel del om Boys såklart. Vi följer det här laget noggrant. Med de orden så säger vi tack och hej för det här avsnittet, och så hörs vi vad det lider. Tack!
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.